Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta. Experter, inspiratörer, debattörer och de som arbetar med frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Nina Eklund, programdirektör på Haga-initiativet. Då hälsar vi dig Nina, välkommen.
Tack idag. Så mycket.
Välkommen. Och jag måste fråga direkt då, vad är Haga-initiativet?
Ett företagsnätverk som arbetar med klimatfrågan. Visionen, det är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Så vi försöker flytta fram positionerna både inom näringslivet och i politiken.
Och vad är skillnaden mellan Haga-initiativet och till exempel näringslivets miljöchefer eller CSR Sweden och de här organisationerna?
Alla jobbar väl, tror jag, för samma sak, att på något sätt få ett bättre värld och också att använda näringslivet och näringslivets samhällsansvar. Det tror jag är likheten, men sen är vi organiserade på olika sätt. Och vi är ett litet snabbfotat nätverk kan vi säga, som gör att vi kan hugga på dagsaktuella politiska händelser, driva på näringslivet. Och det som vi gör är att vi faktiskt jobbar mycket med vd:arna. Det är de som går ut och skriver debattartiklar, de som syns på pressmeddelanden och så vidare. Och det är ju så viktigt. Finns inte frågan på ledningens bord, då händer det ju inte. Så det är ju väldigt viktigt för oss att just ha ledningens engagemang, vd:arna med. Det tror jag. Och sen är vi ett ganska litet nätverk. Vi har ett maxtak på 18 företag.
Och hur många är ni då?
14.
Okej. Okay. Men litet alltså synviken till antalet, men det känns ju som ni är ganska stora ändå. Det är rätt stora företag som är med.
Ja, och det gör ju att vi växlar upp oss. Det är ju, vi har ju, kriterierna är att det ska vara välkända varumärken bland annat. Förut, vi har inte bara det såklart, vi har ju andra hygienkrav om man säger så. Men om vi vill ha välkända varumärken med som alla känner till. Och det gör ju att känner man till dem och ser att ja, men traditionella vanliga företag kan minska sin klimatpåverkan med bibehållen lönsamhet. Eller till och med kanske ytterligare lönsamhet. Ja, men då kanske vi också kan göra det i vårt företag. Mm. Och framförallt blir det också det är lättare att nå ut till politiken också, för de vet vilka varumärken som är med. Det är inga okända företagsmärken, så att det är en strategi att ha med välkända varumärken.
Får vem som helst vara med?
Om man fyller de här kriterierna då.
Och vad är kriterierna då?
Och sen så letar vi faktiskt företag inom olika branscher. Så att nu vill vi inte ha fler inom livsmedelsbranschen till exempel. Kriterierna är vd och ledningsengagemang. Det är jätteviktigt. Så det står som faktiskt översta punkten. Den andra punkten är att man ska minska sin klimatpåverkan med minst 40% till 2020. Från ett basår som är ovanför 1990. Så att en del företag har 2010, en del har 2006. Men 1990 satte vi, eftersom det också var regeringens, om vi säger det som vi följer på internationell nivå. Så att det har också varit att man ska minska sina utsläpp, har också varit ett kriterium. Och det kan ju ändras, det vet ju ni också, på grund av kalla vintrar, att koldioxidfaktorn ändras i förhållande till kanske kilowattimmarna minskar. Och sen också att man följer GHG-protokollet, greenhouse-gas-protokoll. Och också att man vill gå ut och påverka, att man inte bara vill vara med för att inte göra någonting, att man faktiskt vill skriva på debattartiklar och vara med och driva på. Och sen att det är kända varumärken inom olika kategorier, olika branscher. Det är det som vi tycker är viktigt.
Och nu har jag någon sorts bild av att det är en per bransch. Du säger vi vill inte ha några fler livsmedelsföretag.
Ja, ja, det är verkligen det är en per bransch. Men på livsmedel kan vi säga att där har vi med både Coca-Cola och Löfbergs. Och det är ju livsmedel båda två om vi säger så. Eller dryck. Men samtidigt har vi sett att är det någonting som verkligen påverkar och går rakt in i magen hos folk så är det ju livsmedelsföretag. För där känner man med hjärtat på ett helt annat sätt, eller munnen eller vad man ska säga. Så att det har blivit mycket där. Men nu letar vi framförallt inom tung industri, data, kläder och andra områden.
Men om Skandia bestämdes för att man ville gå med, skulle de få gå med idag?
Ja, då skulle vi kolla på kriterierna och de får komma med en ansökan. Så att vi säger inte nej till någon utan vi ber dem komma och så tar vi ställning från fall till fall. Och det kan vara så att vi framöver tar in någon som är liknande konkurrent också för att vi känner att ja, men de här fyller upp en viktig del. De är kanske proaktiva i samhället och så vidare. Men varje företag får givetvis söka och det händer löpande att företag söker. Vi hade inte riktigt tänkt en bransch men tagit in den. Eller tvärtom, vi har sagt nej.
Och vem är vi då? Är det företagen och du eller ni som...
Det är faktiskt företagen som... Vi har stadgar som är väldigt tydliga hur vi tar beslut. Och just i den här frågan så har vi konsensus när det gäller att ta in nya medlemmar. Mm. Så det vi förbereder, man fyller i en checklista, vi granskar företaget och så kommer man med. En rolig grej var faktiskt ett företag som kom med. Så sa de, fick de nej första gången. Nej, men de skulle banne med vara med, de hade bestämt sig. Så ja, men de här kriterierna måste uppfyllas. Och så tog vi ett beslut, ett nej första beslutet och andra beslutet så blev det ett ja. Och så ringde jag upp den här personen då, vdn för det här företaget. Och så sa jag, ja nu har vi ett besked till er. Nej, jag måste stanna. Okej, nu är jag beredd. Vad är det? Ja, ni kommer med. Åh, det känns som jag har vunnit bragdguldet. Och det tycker jag var en härlig känsla. Och då betyder det att man kämpar lite för att det här företaget gjorde det för att klara kraven. Mm. Och det är precis det vi vill. Vi vill flytta fram positionerna.
Så det är en taktik ni kör nu med, att ni säger nej först och de skärper sig och sen kommer igen då.
Det är så här. Men nu har du avslöjat vår hemliga strategi.
Mina strategin är väl
det. Ni har ju företag som är både med hos er och som är med i andra, till exempel Lövbergs, är med till exempel också CSR Sweden till exempel. Kan det bli intressekonflikt eller är det bara bra ju fler organisationer man är med i?
Den enda intressekonflikten som kan dyka upp som det är att vi lägger ett seminarium på samma dag. Och det ser inte jag som ett stort problem. Jag ser det som positivt att man är samhällsengagerad och att man har engagerat sig på flera olika ställen. För det betyder ju att företaget i grunden är engagerat och vill påverka. Och faktiskt lägger, som jag tycker är fascinerande, tid och pengar. För det är det man lägger. Ett företag som är med ett nätverk lägger tid och pengar. Därmed prioriterar man frågan i organisationen och sagt att det är viktigt med samhällsansvar. Så att jag tycker att det är ett kvitto på ett stort engagemang.
Mm. Är det lönsamt för de här företagen? För det är någonting som finns med i er grundparoll att, att man ska ha med lönsamhetsperspektivet. Ja. Är det lönsamt för de här företagen att vara med?
Det är inte för att man är med i Haga som det är lönsamt utan det är för att man gör arbetet hemma som det är lönsamt. Och vi har ju tagit fram vår lönsamhetsrapport till exempel som vi kom med i maj där vi har gått igenom olika kategorier och jag menar inom område efter område så ser vi att företag att det är lönsamt. Sen kanske det kan vara lönsamt på längre sikt i vissa fall. Vissa saker är det ju lågt hängande frukter. Energibesparingar, det är en lågt hängande frukt. Men att varumärket stärks kanske är någonting man får se en frukt utav längre fram. Eller att man får in nya kundkategorier och så vidare. Det kan ligga längre fram om man ser det. Men de här företagen har ju gjort en bedömning, en strategisk bedömning byggt på den kompetens som finns i företaget att det här är den enda vägen att gå. Och jag tycker att det är så fascinerande när man hör vd och ledning prata och säga att ja, men det är det här Det är den här vägen, det är den här vi måste göra nu. Det finns ingen återvändo. Och det tycker jag är, det säger ju, och då blir det lite både kniven på strupen att det är lite jobbigt. Vi måste se över vår affärsmodell, vad det är vi håller på med. Vi måste se till att skaffa, tänka igenom. Men sen också så finns det ju ett positivt ben i det hela också. Och det är att det faktiskt går åt, att det är positivt och kul att göra det här också. Så jag tycker jag ser, och jag menar, jag skulle faktiskt vilja rekommendera folk att läsa vår lönsamhetsrapport. Jag hoppas, kan du inte fråga mig, kan du ställa frågan till mig? Ja. Såhär,
vilka? Var ligger den?
Ja, var ligger.
Men vilka är dina favoritrapporter?
Ja,
var ligger
ja, men precis. Det är ungefär så kände jag. Ja, måste
bara och så ställer den frågan.
Ja, om jag får formulera frågan till mig själv.
Såhär, ja, ställ frågan
vilka, till er själv. Vilka områden ser ni att det är lönsamma? Kan inte ni ställa den
vilka
frågan?
Jag förstod inte ens
vilka
frågan.
Vilka områden är lönsamma för näringslivet att jobba med?
Mm. Vilka, ska ja, jag?
Kan okay. Jag, svär,
ja, jag ställer frågan. Eller ska du ställa frågan? Du
ja, men vilka områden är det då som är lönsamma för företagen?
Jo, men så här. Där man faktiskt både kan se att man minskar klimatpåverkan, det är kostnadsbesparingar och det här kan ju öka intäkter också. Och då har vi sett när vi tittat på internationella rapporter, tack för att du ställde frågan förresten. Mm, ja. När vi tittar på internationella rapporter och forskningsstudier och så vidare, så har vi lagt in dem inom olika kategorier. Så har vi studerat ett 30-tal rapporter som alla visar att det är lönsamt inom olika områden. Och de här områdena, och så har vi tittat på företagen i Haga och andra företag också och sett, kan vi klicka in dem på något av de områdena? Som till exempel när man arbetar med klimatfrågan och tittar här om det är lönsamt, då är förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet en kategori. En annan kategori är kostnadsbesparing. En tredje är attraktivare arbetsgivare. 80-talisterna vill inte jobba med vem som helst. Nya produkter och nya affärsområden. Proaktiv riskhantering. Och det förstår vi alla, det kan vi bara se klimatfrågan från den här sommaren. Och förbättrade finansieringsmöjligheter. Inom alla de kategorierna så kan vi faktiskt se att man på ett eller annat sätt kan minska kostnader eller spara pengar. Hur, och det gynnar klimatet.
Hur förbättrar det finansieringsmöjligheter? Alla de andra var jag helt med på. Men ja. Hur blir det bättre finansieringsmöjligheter för att du jobbar med klimatarbete?
Till exempel Vasakronan som har börjat med, heter Green Bonds på svenska. Gröna
obligationer.
Gröna obligationer. Mm. Så får de in pengar på grund av att de har just de gröna obligationerna. Och det går mycket bättre med de obligationerna än vad det har gått med de andra.
Så det är nästan lite som en ny produkt.
Ja,
så
vi kan precis. Det har man börjat.
Liksom tangera det i så fall.
Precis.
Alltså, företag är ju bäst i världen på att lösa problem. Mm. Man är ju problemlösare. Mm. Man är där för att lösa ett kundbehov eller ett problem. Mm. Problemet här är väl att man uppfattar det inte som en utmaning. Alltså, det finns ju enormt mycket möjlighet om du sätter kniven på strupen och säger min stora utmaning jag måste hantera nu, det är klimatfrågan. Den ligger på mitt bord. Mm. Om man verkligen konstruktivt gick in i ledningsrummen och sa det, så kommer kreativiteten, vad de ska göra och hur problemen ska lösa, det kommer bara välla upp. Mm. Men det är det där att få in det på bordet som är
utmaningen. Och jag tror att för vissa företag så ligger det på bordet på det sättet som du beskriver, och i andra fall, för det har vi sett, frågan kommer in på olika vägar. Ibland är kundtrycket så stort så det inser man att vi måste, det är kunderna som kräver det här. Ibland är det business to business eller de företag man arbetar med som ligger på, vi måste göra någonting. Ibland kan det vara en vd som känner, men jag kan inte se mina barn i ögonen om inte jag hanterar de här frågorna. Hur kan vårt företag ställa om så vi gör vår verksamhet i miljöns tjänst, om man säger så. Jag menar, det är olika ingångar, eller så är det riskkategorin som är väldigt tydligt när man tittar på World Economic Forum. Där 700 världsledare rankade 30 risker, där klimatfrågan hamnade som 50 riskområde.
Det är superhögt på hans analyster nu.
Eller hur? Och jag menar, så alla har ju olika ingångar i det, och jag tycker inte någon är sämre eller bättre. Det viktiga är att de gör någonting. Det är ju resultatet vi är ute efter.
Men om vi backar upp, och så skulle du och jag titta på 100. Vi steg ut i våran bubbla. Vi steg ut i CSR-bubblan. Kläckte gick dörren igen. Och så skulle vi titta på 100 företag som låg där ute. Hur många av dem har fattat?
Om vi kollar på statistiken på börsbolagen, om jag skulle säga då. För att då på stora bolag. Och då säger inte jag fattat. Utan då säger jag i alla fall, så är det cirka 80% som ändå klimatrapporterar. Men om man skulle säga
fattat
så skulle jag säga att det är utifrån andra undersökningar som jag har sett, så skulle jag säga 3,5%. Nej, men då, exakt. Där slår vi fast det. Nej, men att det ligger mellan 1-5% utav företagen som har fattat. Sen är det de som, en annan kategori som fattat och förstår. Det här är viktigt. Det här behöver vi nog tänka på. Och där ligger väl en sådär 40-50%. Och sen är det några som ligger och skvalpar i bakvattnet. Och sen har ni ungefär kanske ursäkta mina procentsiffror. Jag gissar lite så här, men det finns en grupp företag, låt oss säga 10%, det jag gissar nu här, som faktiskt inte tar tag i frågan överhuvudtaget. Men den här stora gruppen, om vi säger i mitten, från att de som har fattat och de som inte fattat, där finns det liksom en väldigt liksom skillnad mellan de företagen.
Spannet är stort.
Ja, och det är ju...
Och det är ju också en stor skillnad i vad man har fattat och vad man gör för någonting. Alltså vilken konsekvens det har fått att man har fattat skiljer sig väldigt mycket åt.
Den stora förnekelsen. Ja. Alltså frågan är om man förnekar eller om man bara blir helt passiv.
Mm. Men dina medlemsföretag, de har ju fattat allihop förstås och tillhör eliten då. De är bäst på det här.
Alltså de försöker göra så gott de kan. Jag tycker jag är lite bättre och skönare, har en liten ödmjukare inställning. Alla gör vi fel. Men att försöka göra så gott man kan. Och ändå, det som jag tycker är, som jag i alla fall ser, det är att man tar ett samhällsansvar. Man tar de här frågorna på allvar. Vdn är engagerade. Och bara det som att vi nu i veckan skrev en debattartikel där frågan, huvudfrågan är... Ta upp frågan, klimatfrågan, i valrörelsens sista vecka här. Se till att diskutera den. Det här är möjlighet för både svenskt näringsliv och för svensk välfärd. Och jag menar, om vi får vd:er att säga det istället för att säga att det är dyrt, det kostar pengar, det gör ont, jag vill inte. Jag menar, här är en helt annan ton. Det är möjligheter och vi vill att ni politiker lyfter detta. Vi knuffar från ett annat håll. Och det tycker jag, det ska de ha cred för.
Är de duktiga på att kommunicera ut de här frågorna, dina medlemsföretag?
Alltså, vi kommunicerar ju i Haga-initiativet tillsammans. Och jag tror att skulle ett företag gå fram och skriva en sån här debattartikel så skulle det inte komma in någonstans. När man blir 2, 3 eller 14 företag, då är det ju ändå en rörelse som är på gång. Mm. Och då blir det bra tryck. Jag bara tittade precis innan jag gick härifrån hur många delningar vi fått på Facebook och hur mycket retweets. Och jag menar... fantastiskt ska jag säga. Det är jättekul att se dem, otroligt över 1000 delningar på Facebook, vilket jag tycker är fantastiskt bra.
Och det, du är ju liksom, ni som driver Haga-initiativet, ni är ju proffskommunikatörer. Du är ju superduktig på det. Du förekommer på scen och du är medveten. Det första frågan du ställde till mig när jag ringde och värvde dig, det var: hur ska ni få ut den podden? Och det var så symptomatiskt för dig. Det är ingen annan som ställt den frågan. Så det är ju liksom lite på det är ju där, det är det ni levererar också väldigt mycket. Men finns det annat ni levererar bakom det där? För det tror jag är en stor del av det.
Mm. Alltså jag proffskommunikatör har jag aldrig sett, men jag brinner för de här frågorna, så jag går på engagemang kan jag säga. Men sen är det ju jag kan säga att mycket av det vi gör i Haga, jag är väldigt tacksam för att vilda idéer får utrymme. Och vi har faktiskt satt vår budget så att vi gör ett antal saker, eller vår verksamhetsplan. Vi gör ett antal saker som vi bestämmer några månader innan. Det här ska vi göra nästa år. Sen har vi en pott fria medel, om vi säger så. Där vi får använda kreativitet och entusiasm och haka på roliga initiativ. Och det är det som jag tror, ska man lyckas och kommunicera så måste man kunna vara flexibel också. Och det är det som jag tror lite av de här roligaste sakerna, vilket också har varit de som har synts mest, sådana så här spontana initiativ vi har gjort. Men allting vi gör, kan vi säga det mesta, bygger ju oftast på en rapport. Sen utav det vi gör, som det här med lönsamhetsrapporten som jag nu nämnde, som jag blev såklart att jag fick frågor om. Det bygger på en rapport som en student att arbetade med hos oss. Sen har vi också gjort en intervjuundersökning med alla ekonomisk-politiska talespersonerna. Ja, men det bygger ju på att vi faktiskt suttit i intervju med alla ekonomisk-politiska talespersonerna, skrivit ihop det manuset, bollat med dem för att kolla att allting var rätt och sen skrivit ihop en rapport. Allting bygger på ett arbete. Klimatbokslutet som vi kommer ut med årligen, den jobbar med i flera månader. Inte företagen sitter inte och sliter sitt hår, men det tar en lång tid att få ihop 14 företag, få ihop alla bilderna, få ihop alla texterna, göra alla beräkningarna, stämma av fram och tillbaka. Det tar tid allting. Och när vi väl har gjort det, det är då vi kan gå ut och då kan vi vara ganska säkra på att ja, men det här blev rätt. Så att allting, och en debattartikel som vi skrev nu i veckan, det tar ju lång tid. Nu gick den här snabbt, det tog en månad eller 3 veckor. Men
det var den om att gå samman inför valrörelsen.
Inför valet också. Liksom, ja. den gick fort att få ihop. Men ibland kan det ta 3 månader att få ihop en debattartikel. Mm. Så det är inte det som man ser utåt, och nu kommer de med någonting. Det är ingenting som vi snyter ur näsan, utan och vi träffas ju också i projektgruppen, och då är det miljöchefer och kommunikationschefer, och diskuterar vad ska vi göra, vad ska det innehålla, och så har vi löpande telefonmöten. Rappa, de är på en halvtimme med 14-15 punkter som vi bara väldigt effektiv grupp som
jobbar. Och är alla kommunikationsdirektörer och miljö?
Ja, det är lite olika företag. Ja. En del har både med kommunikationschefen och hållbarhetschefen eller miljöchefen. Mm. En del har mest med kommunikationschefen och en del har mest med hållbarhetschefen. Det som är så roligt är att vi har en härlig blandning då, tycker jag. Och jag kommunicerar oftast i alla företagen, så tror jag att jag har mycket kontakt med både kommunikationschefen och hållbarhetschefen eller miljöchefen.
Du är ju väldigt mycket ansiktet utåt för nätverket. Haga-initiativet har blivit lite så här equal ditt namn. Finns det fler som jobbar runt dig?
Absolut. Vi har en projektkoordinator, det är Matilda Olsson. Och sen så är det ju, vill verkligen poängtera det, att det finns ju massor med folk som jobbar med klimatberäkningar, PR och marknads, man säger, ta fram material och så. Och sen så både externt och internt. Och sen så framför allt när vi sitter och skriver en debattartikel. Det är många kockar inblandade. En debattartikel är inte någonting som jag sitter och skriver ihop själv oftast. Jag kan komma med en idé och göra en ram för det. Men det fylls ju sen utav alla kloka hjärnor från alla företagen. Och vi är många som bollar det fram och tillbaka.
Och hur kom det sig att du blev programdirektör, som du så fint, det är väl din fina titel?
Ja, precis. Vad ska man kalla sig? Jag vet inte.
Skulle jag ha blivit det?
Nu känner jag, får inte janta här nu. Nej, men det var för att jag var bäst.
Ja, men då så
kan vi stänga den lådan. Nej, men jag tror att...
Vad var din bana in i det? Ja, men, vi råkar rutschbana in i
det. Bättre fråga, tack. Mm, ja. När man driver nätverk så tror jag att det är bra om man har erfarenhet från olika delar av samhället. Och jag har ju varit politiker bland annat, och både jobbat som politisk tjänsteman och politiker. Så jag vet ju hur politiken funkar både på nationell nivå, regional och lokal nivå, eftersom jag har varit på alla nivåerna. Jag har också jobbat på myndighet. Så att jag kan också myndighet.
Vilken myndighet?
Naturvårdsverket. Ja. Så där har jag varit i några år också. Och jag har också jobbat på en annan myndighet, och det är en lokal myndighet. Det är Stockholms miljöförvaltning, där jag jobbar med klimatfrågor. Och jag har varit en kort sväng på en miljöorganisation, och det var Greenpeace. Fick lite känsla in där. En sommar. Jag har också varit i, kan man säga, forskningsvärlden, där jag jobbade med Mattias Klum och Johan Rockström förra året på Stockholm Resilience Center. Så fick jag lite känsla för hur det jobbade. Och just att kunna varit på flera, eller fördelen av att ha varit på olika ställen, framförallt min erfarenhet från politiken, gör ju att man känner väldigt mycket människor. Man vet ungefär hur mottagaren förväntar sig. Ah, men om jag säger så här så förstår jag hur den här tjänstemannen kanske skulle kunna motta det. Språket är ju viktigt. Eller om jag uttrycker mig så här så kanske politiken kan uppfatta det på det här sättet. Och just att ha en förståelse för hur den som står på andra sidan tänker när de hör vårt budskap. Det tror jag har varit en positiv ingång.
Mm, intressant. Och det är ju inte så himla vanligt att man är så bred. De flesta, alltså, i samhället uppmuntrar en sorts djup. Men ja. Då har du hoppat liksom.
Ja, fast jag har ju ändå hunnit bli djup inom vissa områden, eftersom jag var 8 år på miljöförvaltningen i Stockholm och ändå 3 år på Naturvårdsverket, och politik höll på med ja, 15-20 år nästan.
Men du, nu
jag är inte 100 år.
Nej, det kan vi
ibland,
hålla med.
Ibland kan jag bara känna när jag säger vad jag har gjort. Mina kollegor brukar tracka mig ibland. Så när jag säger, ja, men det, där har jag jobbat eller det har jag gjort eller den känner jag. Så blir det lite så här, bara, nej, men alltså, ibland känner jag att jag låter ju som att jag är 100 år.
Men det här blir ju att du har gjort flera av de här sakerna parallellt, misstänker jag, annars går det inte ihop. Det är ja, ungefär precis. Som ungdomars medievanor. Ja. Om man slår ihop det så blir det mer än 100%.
Ja, men det är precis.
Så man måste göra saker parallellt. Liksom. Och då är du, politiken, är du fortfarande politiskt aktiv?
Inte, jag lämnade för 5 år sedan.
Mm.
Så jag har inget...
Blev du osams?
Ja, gör man en Google-sökning där så hittar man lite härliga saker. Men jag lämnade politiken, jag kände att vi gick åt olika håll. Jag jobbade mycket ihop med Anders Wijkman, jag satt i Kristdemokraternas partistyrelse. Anders Wijkman satt i EU-parlamentet och så var det en annan kille som heter Sven Gunnar som satt i miljö- och jordbruksutskottet. Och vi tre jobbade mycket med klimat- och miljöfrågor och skrev rapporter och sådär. Jag kände till sist att det var svårt att få gehör för de frågorna som jag tyckte var viktigt. Så var det en fråga till som jag ju faktiskt har gått ut i. Så att går man ut och kikar på en Google-sökning så ser man också att jag gick faktiskt ut och tyckte att alla människor borde kunna få gifta sig oavsett kön. Och då fick jag genast frågan, är du själv lesbisk? Mm. Nej, men det är jag inte, men jag tycker att man kan driva de frågorna. Jag tyckte att det var väldigt märkligt att partiet var... sådana motståndare till det då. Sen har man ju ändrat sig senare.
Har man gjort det? Så att nu du upplever att det finns en annan inställning till
frågorna idag? Jag tror att det finns en annan inställning. Mm. Men jag kände just då när jag drev det och lyfte upp frågan så fick jag inte så mycket förståelse för det just då. Just nu så känner jag ju politiskt neutral som jag kan känna och säger inte vad jag röstar på och sådär och känner att jag har goda, vilket har varit viktigt. Goda ingångar, om man säger så. Eller Haga skulle jag vilja säga. Har många vänner inom politiken från olika partier. Vilket vi är jätteglada för. Många som lyfter fram oss som ett gott exempel.
Och de du inte, när du hade din 100-årskavalkad här, som jag förklarade då.
Har du inte jobbat?
Ja, exakt. Nej, men det som du faktiskt inte nämnde var företag. Alltså, du nämnde väldigt många inom myndighet och inom, men du har inte... Och då tänker jag, nu jobbar du exklusivt med
ett
företag.
Ja, men vet du, jag fick faktiskt frågan. Det var så att jag bytte jobb tack vare Ebba Lindsö, som förut var vd på Svenskt Näringsliv och TT och så vidare. Som jag träffade på och hon sa, men ska inte du jobba ihop? Och då jobbade hon på precis på Gott till Respekt, som är ett konsultföretag som jobbar med klimat- och miljöfrågor. Så då gick jag dit och jobbade med ett företagsnätverk som heter Blick, Business Leaders Initiative on Climate Change, och tillsammans med henne.
Och hur har det varit att halka in och jobba med företag? Vad är typiskt och särdrag? För du har ju ändå rört dig mellan de här sektorerna.
Mm.
Så vad skulle vara distinkt och typiskt med att jobba med företag?
Snabbfotat. Och det som jag inte trodde fanns, min fördom när jag stod i andra diket, ett stort engagemang. Det så här samhällsansvaret. Det är liksom, jag blev så här positivt överraskad faktiskt över att jag såg att det fanns ett stort engagemang. Det kan jag säga, men snabbfotad. Och jag tycker inte om att dra saker och ting i långbänk och vänta för länge. Så mig passar det väldigt bra att jag vet hur gången ser ut, att det kan komma ett beslut ganska snabbt. Och att sen också när man, och också väldigt mycket kreativa, härliga personer, lösningsinriktade. Det är ingenting som sitter fast. Ibland kan man känna att i vissa sammanhang så tar det lång tid, det sitter fast, det är trögt. Men här går det undan, här går det fort. Och det är det som jag tycker är fördelen. Vi tänker så här att de stora kapitalflödena, pengarna, det ligger ju i privata sektorn. Det ligger ju inte på nationsnivå, det ligger ju inte i nationernas pengar. Det är ju, jag tror att fördelningen är 70-30 eller något sånt där. Stora pengar. Och ska vi lyckas med den stora utmaningen vi står inför, svänga om klimatet och även de andra delarna, om vi tänker planetens gränser, de utmaningarna vi har, inom olika miljöområden, så känns det skönt att veta att om man skulle behöva snabbfota så kan näringslivet vara det. Genom innovationer och nytänkande och också att man lyssnar på konsumenterna. Så att det kan man se som den positiva delen i vågskålen.
Det är nästan lite symptomatiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så att du lämnar politiken för 5 år sedan, säger du. Och nu jobbar du med företagen och det är där det finns energi, det är där det är snabbfotat, det är där det finns beslutskraft. Mm. Det finns kanske inte kvar längre i politiken, eller?
Alltså det beror på vilken nivå man är på. Jag kan väl känna när jag jobbade i regeringen att man, när man är med där besluten tas, att man kan faktiskt se en förändring beroende på var man är i den politiska organisationen. Men sen ser man ju att vi måste tänka in EU när vi jobbar med frågorna. Vi måste ta hänsyn till andra sektorer och så vidare. Och det, vi ser ju... Vi som står utanför och ser att det finns mycket kvar att göra i politiken. Vi kan ju tycka, nu när jag ställer mig utanför, att det tar lång tid. Men ibland när man är i politiken kan man känna att men det här gick ju fort. Det tog ju ändå bara 2 år. Det som jag tycker jag har saknat allra mest, det är att någon har gett oss berättelsen om hur Sverige ska klara just klimat- och miljöutmaningen framöver. Visionen, idén, hur ser samhället ut här borta? Om 20-30 år. Ingen har gett mig den bilden.
Är det, politiker ger inte dig den bilden? Eller är det så att vi lever i ett visionslös period? Är det ett ledarskapssyndrom som vi ser? Eller?
Bra fråga. Jag vet inte om det är... Jag tycker inte att man kan prata om att det är visionslöst. För jag tror att är det någonting vi människor alltid behöver så är det drömmen om hur samhället ska se ut. Vad är det för samhälle som politikerna vill ha? När vi istället fastnar i diskussioner om procentsiffror, om du sa det när du sa det. Istället för att bara ta ledarskap och berätta att jag vill att samhället ska se ut så här. Måla upp vad är det för samhälle och låt mig rösta på den som kan måla upp det samhället och tydliggöra åtgärder på väg mot det samhället. Och det kan jag tycka att det har blivit så otroligt ytligt om man får säga så. Eller förenklat. Hela valdebatten när man inte talar om hur de villkor vi faktiskt står inför och inte tar in det i valet just nu.
Finns det andra ledare som inte är politiker som du tycker lyckas göra det här?
Jag skulle göra en parallell till Tony Blair som ändå lyckades måla upp vision av och gjuta mod i. Så här vill jag att samhället ska se ut. Jag tyckte också... Obama delvis gjorde det i sin valkampanj. Men jag tycker att jag saknar politiska ledare som ställs ovanför det politiska käbblet och talar om vad man har för samhälle, vad vill ha för samhälle. Det är det som jag kan sakna. Jag vill säga att det finns politiska ledare som ändå har gjort det.
Du sa lite grann att du saknade de här frågorna i valrörelsen. Men det finns ju en liten paradox i det här, därför att på ett sätt så känns det som att frågorna har svalnat. Om du jämför med när Al Gore kom och predikade jordens undergång till idag, så har ju frågan fått mycket mindre uppmärksamhet. Det känns ju nästan som frågan är löst. Det verkar ju ha fixat sig, för folk pratar inte så mycket om det. Samtidigt så har som sagt Miljöpartiet gått upp och frågan finns ändå på agendan på kanske ett annat plan. Hur ser du på det? Det är liksom lite motsägelsefullt.
Jag vet inte varför det ser ut som det gör. Jag kan bara känna att jag ser att i varje parti vet jag att det finns väldigt många människor som är engagerade för de här frågorna och som vill få upp de här frågorna inom sina partier. Men strategiskt på den högsta nivån som har bestämt sig för att vi inte ska upp de här frågorna, utan har bestämt sig för att driva ett antal andra frågor. Och det som vi kan se är ju också att Miljöpartiet får inte till debatten. Vi ser att ändå de har velat lyfta in frågorna. Men det blir inte proppen nu. Det blir debatt mellan miljöministrar. Men jag skulle vilja se att den här frågan är uppe när finansministrarna har en debatt. Jag vill se att den här frågan är uppe när statsministrarna träffas. Det är där frågan måste ligga. Det är inte fråga för ett miljö, alltså en miljöminister, om man säger så. Det är en fråga för ur säkerhetssynpunkt. Försvarsfrågan, otroligt viktig. Biståndsfrågan måste in i utrikesfrågorna. Den måste in i så många andra områden. Och den är inte där idag. Så politiken har ju duckat. Ta bara klimat- och sårbarhetsutredningen som kom. Som handlade egentligen om hur påverkas vi utav ett varmare klimat. Den kom för flera år sedan. Nu i sommar så har vi haft heatwaves, värmeböljor. Vi har haft bränder, översvämning. Vi kan inte säga att det här beror enskilt på klimatet. Men vi kan säga att vi har flyttat klimatet åt det hållet. Så att det här är sannolikt att det här hänger samman. Men bara det gör ju att det borde verkligen vara på topp av agendan när vi gäller att prata försvars- och säkerhetsfrågor. En annan fråga som också kopplat till detta är ju Syrien och krisen i Mellanöstern. Där man konstaterar att de har haft ett varmare klimat, vilket har spett på trycket i de här länderna. Jag menar, den här frågan finns med precis överallt. Men vi diskuterar den inte utifrån att vi har klimatförändringar. Det är som att vi sopar den frågan under mattan. Och låter den ligga där. Och sen om någon påpekar det så kan det ju vara och så går man vidare.
Vad beror det på? Det är fullständigt ologiskt. Alltså jag håller helt med om din beskrivning, men det är ett fullständigt ologiskt beteende.
Jag vet inte, jag tror att det, för vissa kan det finnas en rädsla, tror jag, i grunden som gör att, jag tror att det inte finns ett svar. Men att man inte riktigt känner att man kanske bottnar i frågan. Att man... Det här är ju så, börjar vi tänka på vad vi står inför. Det kan ju bli jobbigt när vi tänker på det. Och så stoppar vi huvudet i sanden. Och det är ju lite vad vår strategi från Haga har ju varit. Och vi pratar bara om det positiva. Vi pratar om möjligheterna mer än risker. Mm. För vi ser att vi når fram när vi pratar möjligheter och inte risker. Och vi vill ju skapa förändring. Och pratar vi för mycket risker så är det många som... håller för öronen, nej, vi inte höra. Men pratar vi möjligheter så finns det fler som lyssnar.
Du har inte någon gång i det här nämnt massmedias roll eller journalisternas roll. Många av de här utfrågningarna är ändå styrda av vad journalister vill prata om. Är det ett hålrum där också? Eller?
Absolut, och jag kommer prata väldigt mycket om det under hösten. För vi ordnar faktiskt ett seminarium som handlar om massmedias roll och klimatfrågan. Vi tycker den är så otroligt viktig. Så vill jag säga att jag... När partiledardebatterna pågår så brukar jag ibland sitta och twittra. För att är det någonting som är spännande är det ju att följa kommentarerna på Twitter samtidigt som det är partiledarutfrågningar. Och jag menar, varje gång brukar jag skriva, kan de inte ställa frågor kopplat till välfärd eller försvarsfrågan? Nej, men då ligger 10 minuter klimat på slutet. Och då handlar det bara om 40%. Ska vi lita på att... Eller Sverige har minskat sin klimatpåverkan med 20% och tillväxten har ökat. Och så det är det som är diskussionen. Och sen är det stopp. Inte möjligheterna för näringslivet, inte kopplat till välfärden, inte kopplat till jobben, försvarsfrågan. Det stannar på en väldigt basal nivå.
Men är det kanske för att miljöfrågan mycket har ägts av miljömupparna? Istället för att, men det tycker jag är en återkommande problematik när man pratar miljöfrågan, att vi inte pratar konsekvenser av miljöfrågan. För konsekvenser av miljöfrågan är alltid ohälsa, förändrade förekomster av tillväxt, alltså, menar jag, alltså växt, att saker växer. Och det är väldigt sällan som, jag tycker det är en svag länk, att då kramar vi istället träd för trädets skull, istället för att förklara att om inte det här trädet lever så lever inte du.
Vi vet ju mer vad våra mobiler innehåller i form av det ena och det andra, om man säger så, appar och allt möjligt. Det har vi stenkoll på, vi vet precis vad det innehåller, men vi vet inte vad det är för metaller den innehåller. Vi vet vad som finns på gatan runt omkring oss i form av affärer och de senaste märkena, men vi vet inte vad som ligger under gatan i form av djur och växtliv, om vi säger så. Vi har inte koll på förutsättningarna för vårt liv. Det är det som, det har, och det är någonstans där så, jag menar det här med fiskpinnarna till exempel, med fisk, det ser ut som fiskpinnar. Det är lite så med miljöfrågan och vår naturkunskap som vi har också, att vi förstår inte vad det är som gör att vi faktiskt lever och andas och mår så bra. Trädens roll i stan, bara en sån sak. All den här biodiversiteten, vad det betyder för oss, eller ekosystemtjänster.
Men alltså, det är ju inte för att det saknas kunskap, kunskapen finns ju. Den väljer ju över oss, och den har aldrig varit mer lättillgänglig än vad den är idag. Den är liksom bara en sökning bort, så har jag svarat på i stort sett alla frågor.
Har du provat att söka på innehållsförteckning på en iPhone?
Okej, jag ska göra
det. Det finns inte. Det kan jag säga, det finns inte. För det har jag precis. Jag tänkte, om jag nu kan göra det med mjölk så borde jag kunna göra med en iPhone. Det går inte. Alltså, den kunskapen är aktivt skyddad.
Okej. Men vad jag är ute efter är att det du säger är ju liksom, det är igen en paradox. Därför att kunskapen har aldrig varit mer lättillgänglig än vad den är idag. Den är bara en sökning bort. Men vi vill inte ta till oss den. Vad beror det på att vi kanske förlitar oss för mycket på att den finns där hela tiden? Så jag behöver inte lära mig det. Man kanske kunde mer förr. Man visste mer om sina livsvillkor förr än vad man vet idag.
Har vi för lite mulle?
Ja, kanske.
Mulleskolan som man gick i, naturskolor och så. Är det det som börjar vi tappa kopplingen till naturen? För det som händer är ju att vi faktiskt bor i stan. Förr bodde folk på landet. Och då var man väldigt tydlig med, då kände man ju in, oj nej, nu regnar det som 17, det här påverkar skörden. Vi var beroende av väderhändelserna på ett helt annat sätt i jordbrukssamhället. Sen flyttade alla in till staden. Och jag tror att det hänger samman.
Då tänker jag, oj nu regnade det och kommer inte bussen att gå.
Ja, det är exakt. Inte hur det påverkar livsbetingelserna och naturen runt omkring oss. Och det är ju så att, ska vi titta på trenden, så kommer ju fler människor att bo i städer framöver. Det är ju det som är, det är ju det som, så ser utvecklingen ut. Betyder det då att vi kommer tappa mer utav mer naturkänslan? Och hur i så fall får vi tillbaka den när vi bor i städer? Och det som jag kan tycka som en motrörelse till detta är ju stadsodlingen som har kommit. Som en liten mottrend faktiskt till detta.
Men samtidigt finns det inte risk att det där blir romantiserad bild. För alltså nu, jag som har ett hus på landet, det finns ingen så äcklig skrothög som bonden la upp för 20-30 år sedan. För han har sket i kretsloppet. Och han dumpade vad han ville dumpa. Alltså, så att man har ju, även när du levde i naturen så det handlar ju om att även om du lever i naturen och förstår effekten av din skörd, så förstår du inte effekten av ditt kretslopp.
Nej, men jag tror att värderingen, om man säger så, den här förståelsen, naturkänslan, det var den jag var ute efter. Sen ser jag ju att det inte alls var bättre förr och så. Det är inte någon sån bild jag vill ge, utan jag kan ju bara se att förståelsen för naturens betingelser tror jag var mer självklara förr än vad det, och att vi förstod vad det är som påverkar oss.
När jag säger CSR till dig, vad är det, vad skulle du lägga i den termen?
Att det sköttes på tredje våningen förut, men nu har det upp till åttan, ledningens nivå.
Ja, just det, sitter ledningen på åttan eller sitter på tolvan? Jag blev lite osäker där.
Det var lite så jag tänkte lite snabbt här. Att frågan är mycket mer integrerad nu i hela företaget, skulle jag vilja säga, när du ställer frågan lite smalt till mig då, som tänker företaget plötsligt. Så tänker jag nog att frågan är mycket mer integrerad nu, och att det går bättre om den integreras än om den hålls på våning tre med bara de som jobbar med miljöfrågor.
Men du ser CSR-frågan huvudsakligen som en miljöfråga, eller?
Nej, miljö och socialt, men vi jobbar ju med miljöbenet. Mm. Men det finns så mycket att göra, men det finns andra som gör det bättre på det sociala området, absolut.
Men ni har specialiserat er på miljö.
Ja, och jag tror att gapar man efter mycket, tänkte jag säga, tar man för stort grepp så tappar man sin spets. Och det som vi är duktiga på är klimat / utblick miljö, om man säger så. Där vi tittar på andra, kopplar till planetens gränser till viss del. Men vi är bra på klimat, och vi ser att det är en ingång för att förändra företag och samhällen utifrån den horisonten.
Ser du på samma sätt att miljöcheferna / CSR-cheferna då också åkt upp på 12:e våningen eller 8:e våningen? Har de också höjts i status i takt med att frågan har blivit viktigare?
På många ställen så är det definitivt så. Och man kan nog se att många hållbarhetschefer sitter i ledningsgruppen i större utsträckning idag än vad de gjorde förut. Man efterfrågar deras kunskap i större utsträckning. Och jag tror också när man funderar på nya affärsområden och nya varumärket också, så tror jag man tänker in hållbarhet och också hållbarhetschefer och miljöchefer i större utsträckning.
Ett företag som inte har hållit på med de här frågorna alls tidigare och nu har precis vaknat upp har sett att Miljöpartiet gick fram, och det verkade ju som att folk vill ha det här med miljön då. Mm. Vad är din rekommendation? Var börjar man någonstans? Vad gör man?
Först så ser man över företaget, tänker jag. Beroende på vem det är man ska prata med, så kan man ju kolla på risk och möjligheter. Göra en omvärldskoll på var företaget befinner sig någonstans. Men titta på risk och möjligheter och sen börja se, ja, men vad är det för någonting vi släpper ut här? Om vi tar miljö då. Och skanna av och göra det här är vårt ekologiska fotavtryck, om vi säger så. Men det här påverkar vi med från vårt, för det är det som är en av riskerna för företaget. Och sen så tror jag att man sätter igång med snurran med att sätta mål, åtgärder, se till att någon är ansvarig och så vidare. Och sen tycker jag en viktig del i det man håller på med, som vi jobbar mycket med, det är att kommunicera vad man gör om när man väl blir framgångsrik. För att berättar man inte vad man gör, då händer det inte. Och det är det som vi kan se också, att många företag har varit rädda för att berätta att de är duktiga. Vi gör det här och det här. Och det är för att, nej, men vi vill inte berätta om det här, för då kanske vi får kritik på det här området som vi inte har gjort någonting på. Och det kan ju vara ett problem.
Det är en aspekt, men det finns en annan aspekt som är lite jantekopplad också. Det är att vi berättar inte om det här, för då tror folk att vi är märkvärdiga när vi berättar det.
Det är så det Swedish.
Vi gör det lite i smyg här borta och är duktiga, men vi säger inget om det.
Nej.
Men är det där sant längre? Är ni kommunikatörer?
Jag tycker nog att det är sant. Jag stöter på det hela tiden. Att man är tveksam till om man verkligen ska gå ut och berätta och om det kan missuppfattas.
Jag tycker nog att det är sant fortfarande. Ja. Jag tänker att vi alla har en jante hängande över axeln.
Jo, men det kan jag köpa. Men samtidigt tycker jag att nu finns det företag som väldigt länge har stått på arenan och varit väldigt tydligt profilerade och har stagit hår på ballongen om att man måste få tjäna pengar på hållbarhetsfrågan, och man jobbar med hållbarhetsredovisningar, det är standardiserat. Så alltså, det har ju tryckts, det är fler. Arenan är mycket, mycket större än vad det var tidigare. Så varför skulle någon tveka nu? Och jag menar, de som mediegranskas idag, de får ju göra sådana dumheter så att det sprängs. Det är ju inte
Men det finns ett antal företag som definitivt sticker ut och där de har slängt jant i bäcken. Liksom. Det kan man ju definitivt tala med om. Men sen finns det väldigt, väldigt många företag som inte vågar gå ut.
Jag tänker, du jobbar ju med väldigt olika, distinkt också, eller tydligt profilerar ni er och jobbar i olika branscher. Alltså ni väljer just företag från olika branscher. Och jag kan uppleva ibland att ibland kan det finnas branscher som har kommit längre och de som har kommit kortare. Och vilka skulle du säga var liksom, ligger på extremerna i änden av branscher?
Det finns ju företag som jag tycker är ledare inom sina områden. Sen tycker jag att det är kul att se det som händer i finansmarknaden just nu. Och pensionerna börjar, det, jag menar, där vi har de stora pengarna, de stora investeringarna. När man börjar utesluta kol och olja i portföljen, då börjar det hända saker. Och det tycker jag är en av de mest spännande sakerna som händer just nu.
Och vem tycker du är föregångare i det arbetet?
Nej, men det skulle jag säga. Jag ser Folksam, SPP och det finns säkert flera på, i alla fall på när det gäller pensioner och försäkring som jag tycker gör ett fantastiskt. De har ju aktivt båda bestämt sig att ta bort kolet och oljan var för sig om man säger så. Jag tror att det är kolet, Folksam och oljan SPP. Så att det, och det är ju ett väldigt tydligt ställningstagande när man jobbar på det sättet. Sen är ju nu pågår också diskussionen om AP-fonderna och där man också ser att några av dem, jag tror att det var fyran som var ute nu och krävde att vi måste se över våra portföljer och kolla vilka som är de stora koldioxidbovarna. Och när det kommer inifrån branschen där så känns det ju som att det här är det stor påverkan för här finns mycket, mycket pengar.
Rör de sig från en hög nivå eller har de börjat röra sig precis nu?
Jag skulle säga att du bad om ytterligheter. Jag skulle säga att det är en rörelse som kommer påverka väldigt mycket. Det kommer påverka väldigt mycket. Jag tror att jag tänker liksom, ibland kan jag bli förvånad över, vi tänker när vi går till affären att vi ska köpa kravmärkt mjölk. Vi köper inte fulbananer och så vidare. Men hur många har egentligen kollat på vilka egna hur ens egen pension ser ut? Var har jag lagt mina pengar? Den som jag kan hantera i röda kuvertet om man säger så. Hur många har sagt till sin arbetsgivare att du, jag vill att den pensionen du avsätter för mig att den ska vara hållbar? Jag jobbar ju också i ett företag så jag får min lön någonstans ifrån. Och i det företaget så valde vi pensionslösning och vi valde till slut SPP. Och vi en fråga som vi ställde då, det är att vi vill ha en grön fond. Och vi tryckte på så att det var viktigt för oss. Och då fick vi veta att det är väldigt sällan den frågan kommer från företag. Och då undrar jag, hallå alla ni miljömänniskor där ute. Varför ställer ni inte krav på att er arbetsgivare ska börja ställa krav på där ni har pensionerna? Om vi får reaktion att vi är en av få som ställer det kravet. Och vi har en väldigt bra dialog. Så jag ska säga att det är väldigt. Jag tycker SPP och Folksam verkligen gör ett fantastiskt arbete. Men det är inte många där ute. Så att det är lätt att sitta och prata i en radiointervju så här. Eller sitta någon annanstans och tycka. Men gör någonting också istället för att säga att det är fel hur skattepengarna används. Man kan göra så mycket själv hur man använder sina pengar och också ligga på sitt eget företag och se till att pengarna hamnar rätt. Och se till att företaget ställer krav där man har sina pensionsmedel. Precis utifrån att vi vill se till att ni har en fond där vi har våra pensionspengar som bara investerar i förnybart.
Har du gjort det Torbjörn?
Nej, jag ska göra det direkt efter här. Jag ska sätta mig och mejla på en gång.
Jag
måste fråga dig, du pratade om tidigare att ni pratar inte gärna om riskerna. Därför att ni pratar hela om de positiva.
Vi pratar om risker ibland också såklart. Ja. Men pratar vi försöker övervägande prata om möjligheter.
Pratar ni om misslyckanden?
Vad gick inte bra?
Egna misslyckanden, alltså det här gick det åt skogen.
Alltså vi pratar om att vi borde ha ett seminarium där vi bara pratar om misslyckanden.
Eller hur? Vi
är fan av det.
Men man lär sig så mycket om det.
Jag är förvånad att inte fler ser kraften
i det. Jag tror inte att man vill outa sina misslyckanden. Nej, okay. Och det är väl därför. Men jag ska kolla om vi skulle kunna ha något frukostmöte om misslyckanden. Damma av den idén. För att jag tror att man kommer väldigt långt och det är lite kul att prata om misslyckanden också. Ja. Om man kan vara så modig och berätta om dem.
Jag tror det finns ett större lärande i misslyckande i förhållande till goda exempel. För ett gott exempel är sådär långa ben kan inte jag få. Medan tänker jag på något uppslag av en vacker kvinna. Som man ska vara min förebild som jag inte då inser att det här kommer jag aldrig bli, men om någon är liten och hårig så tänker jag det där kan jag identifiera mig med, det där känner jag igen mig. Vi bestirklar lite runt CSR-begreppet. Ni har ju valt en väldigt tydlig klimatfrågan och miljöfrågan. Och jag tänker inte ens ställa frågan om du tycker att den kommer vara aktuell i framtiden. För det kommer du svara ja på. Men kommer vi prata om klimatfrågan?
Ställ frågan.
Då ställer jag frågan. Kommer klimatfrågan vara aktuell? Hur länge till? Hur länge finns ni?
Nej, men jag tror att klimatfrågan kommer vara aktuell lång tid framöver. För att vi ser att det finns så mycket kvar att göra. Men jag tror att den ensidiga fokuseringen på bara klimatfrågan funkar inte. Man måste ha utblick mot de andra planetära gränserna. För att om man inte har ett systemperspektiv, för det handlar om att klimat i ett systemperspektiv annars kommer man misslyckas. Så det är någonting som vi kommer jobba mycket mer med och som vi också tagit in faktiskt som beslut att vi ska jobba med klimat och koppla det till de andra områdena, det vill säga i ett systemperspektiv. Jätteviktigt.
Så hur kommer ni prata om, hur tror du vi pratar om klimatfrågan om 5 år?
Alltså jag tror att man hela tiden, om ni nu gör den här satsningen där ni nu har biobränsle. Ja, hur kommer det att påverka det landet som ni tar biobränslet ifrån? Hur påverkar den biologiska mångfalden? Vilka ekosystemtjänster kommer försvinna? Lägger ni kemikalier i det här också? Ja, men hur kommer det påverka närområdet? Alltså hela tiden att man följer upp, kanske med en checklista där man faktiskt stämmer av. Jag hoppas att man är mer medveten om konsekvenserna.
Hur länge till är du fröken Hage-initiativ? Fru Hage-initiativ? Är du fru eller fröken Hage-initiativ?
Eller har man varit gift och sen skild så är man väl fru fortfarande, ja, fru. Tror jag.
Jag tror en viss ålder blir man fru också. Okay.
Men jag gör det som jag tycker är kul. Och så länge företagen tycker att jag gör ett bra jobb.
Och vad vill du vara sen? Har du någon sorts idé? Vad är din vision? För vi pratade om visioner om framtiden.
Nej, men jag kan ju ha en personlig och en arbetsmässig vision.
Och vilka är de då?
Ja. min arbetsmässiga vision är ju någonstans att vara med och påverka så att näringslivet tar större kliv i de här frågorna. Den dagen Svenskt Näringsliv sätter klimat- och miljöfrågorna högst upp på sin agenda och ser att en omställning gynnar vår välfärd, det gynnar företagen, då känner jag att vi är ganska utagerade. Så att det är väl på arbetssidan. Och privat så pratade min son ju om att det var fantastiskt det skulle vara att ha några hästar och en hästgård och kanske köra lite cowboyridning. Det är ju liksom, och några hundar. Det är ju liksom någon annan dröm som ligger där.
I framtiden
någonstans. I framtiden.
Och jag ska loopa tillbaka, vi brukar avsluta här ungefär, men jag loopar tillbaka ändå och frågar. Du har kommit tillbaka till att ha det i sitt hjärta och sitt engagemang. Var har du fått ditt engagemang ifrån? När du ska bli sommarpratare om 3 år och du får göra din sommardebut och prata en timme om ditt liv. Hur ska du förklara ditt engagemang?
Jag har något väldigt så här underifrån perspektiv. Fosterbarn, blev svensk medborgare när jag var 19. Mina föräldrar som jag har bott hos och som är mina föräldrar om man säger så, fosterföräldrar heter det, mamma var smyg-VVF-are och pappa var skrotsamlare, fast inte på riktigt liksom, han var skrotsamlare, så vi hade 7-8 cyklar och så lagade han då 2 cyklar utifrån de andra cyklarna. Det slängdes inte en penal, för det kan vara bra att ha, som man sa på småländska, det kan inte jag härma då. Så att jag är uppvuxen med de här smygvärderingarna som har krypit på mig. Och hela tiden har jag känt att det har varit viktigt att, ja men vad vill du Nina? Vad är viktigt för dig? Och jag har liksom dels fått det här skrotsamlande och smyg-VVF-an som har, alltså mamma gömde tidningarna. Jag vet inte varför. Som har liksom påverkat mig och sen så har vi liksom haft nära tillgång till naturen och jag tror att det var det som någon grund lades där för länge, länge sedan. Jag mår bra när jag sitter och tittar ut över havet eller när jag är i skogen. Och det går ganska snabbt för mig i vanliga fall så att jag märker hur bra jag mår utav en god natur. Sådana grundläggande. Och sen när man får barn så påverkas man och ser att ja, men är den här jorden, ju mer kunskap man får, är den här jorden vi ska lämna efter oss. Och jag kan ju säga att jag var ganska usel i skolan. Hade usla betyg. Jag smet iväg till stallet istället. Och tyckte att det var viktigare att vara där. Men sen så sa mina föräldrar, Nina, du kanske ska bli barn, jobba med barn eller på Konsum eller någonting. Det passar ju dig. Och sen jag ska läsa miljövård på universitetet. Va? Så läsa på universitetet. Och det har ju inte mina föräldrar gjort. Så det var ju ganska naturligt. Och så läste jag och bara insåg att det här var ju viktigt. Och jag fick VG tror jag på något av områdena. Och kom hem och mina föräldrar var lite lätt förvånade över att den här tjejen som inte tycker om att läsa tyckte det här var så viktigt. Så jag fick med mig någonting där ganska tidigt i 20-årsåldern som jag tyckte var viktigt. Och också tidigare i barndomen. Så det är det som har påverkat mig. Det ligger kvar där. Fantastiskt universitetet att få den kunskapen direkt där. Den gav en ram till det som jag hade upplevt i min barndom, tror jag. Jag fick andra ord på min pappa som var skrotsamlare då. Och mamma som var smygvevaffare.
Systemperspektivet.
Mm.
Vad vackert.
Mycket fint. Tack jättemycket för att du kom.
Tack själva, vilka bra frågor.
Det var ett nöje.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.